Reportaget. Möt Erik Malmgren vars synnerver slets av i samband med en svår fallskärmsolycka. Om livet som helt blind där SRF betytt väldigt mycket för honom.
Ja, jag heter Erik Malmgren. Ursprungligen från Sveg. Jag är 62 år idag och är blind sedan 1997.
Vad gjorde du yrkesmässigt innan det?
Jag har kört lastbil, långtradare i massa år innan jag förlorade synen. Då.
Mm. Och då gissar jag att det här med synen och förlusten av det har att göra med ett fritidsintresse. Då.
Ja, det har att göra med min hobby. Jag har hoppat fallskärm i många år. Och det sista hoppet gick inte så bra. Jag slog i marken ganska hårt och förlorade det med synen också.
Men det här med fallskärmshoppning har inte jag förstått mig på. Varför vill man göra det?
Ja, det är en tjusning. Jag brukar säga så här att det är bara fallskärmshoppare som vet varför fåglarna sjunger. Mm-hmm. Okay. Det är en enorm tjusning att få klängas ut i ett fritt fall. Att kunna röra sig helt fritt som en fågel i luften.
Vet du hur många hopp du hade i bagaget så att säga innan du hade hoppat klart?
Jag har ungefär 700 hopp.
Hur många år hade du hållit på?
Ja, ska vi säga 7-8 år har jag hållit på.
Okej. Det är inte kopplat till något sånt där annat intresse då med att flyga Cessna själv och såna där grejer som du brukar kanske kunna vara?
Ja, nej. Inte alls.
Ja, jag får ge mig då. Det var ett bra svar det där med fåglarna och deras sång. Men hur såg livet ut innan olyckan på det stora?
Jag jobbade ju väldigt mycket. Det var väl i stort sett vad jag gjorde, håller på att säga. Men jobb, umgås med vänner. I stort sett varje helg på sommaren så var jag då i Borlänge och hoppade fallskärm. Det var ju den stora hobbyn då.
Var du tvungen att åka till Borlänge då? Bodde du Sveg och var tvungen att åka till Borlänge? Eller hur?
Det finns en fallskärmsklubb här i Östersund också. Men anledningen att jag började där i Borlänge var att en vän till mig började hoppa i Borlänge. Och så hängde jag med honom.
Mm. Har du gjort såna här tandemhopp också?
Nej, det har jag aldrig gjort.
Nej, det är ingenting man gör liksom under utbildningen så att säga när man gör sitt första egna hopp?
Nej, inte i FKD, Dala fallskärmsklubb. Det finns på vissa utbildningar, vissa klubbar har ett tandemhopp med, men inte i Borlänge.
Du sa en förkortning där, vad stod den för?
Fallskärmsklubben Dala, FKD.
Ja, och jag har ju förstått att fråga dig kring vad som drev dig att ta risker och utmana dig själv, det är ingen mening för du har redan förklarat det här med fåglarna. Eller har du något att tillägga där?
Ja. Det sägs att fallskärm är en risksport, men det vill jag inte hålla med om riktigt. Trots att jag själv var med om en olycka så är olyckor väldigt ovanliga.
Mm. Jag får tro dig. Och den här dagen då, vad sa du där, vilket år var det?
1997.
Vad föranledde att du skulle hoppa den dagen? Vad minns du liksom från den här dagen?
Det börjar med att vi ska göra en uppvisning vid Maserhallen i Borlänge. Maserhallen är en sporthall då och klubben där hade en öppet husdag. Mm. Och de hade frågat oss om vi ville komma och vara publikmagneter då. Mm. Och då sa att det vill vi gärna då. Fyra hoppare skulle göra den här uppvisningen. En timme före take-off så ringer en av hopparna och säger att jag kan inte komma idag. Det är ju lite kort varsel. Mm. Så jag rycker på mig utrustningen och hoppar in i planet och säger att nu far vi.
Har man en personlig fallskärm?
Ja.
Okej. Och den hade du kollat igenom och sådär då? För det har jag förstått att det är väldigt mycket säkerhetsrutiner kring.
Oh ja, det är väldigt, väldigt mycket där. Mm. Så den var helt okej. Vad som var fel här egentligen var att jag hade då inte sett ut landningsplatsen. Man gör alltid en rek på landningsplatsen. Mm. Man tittar ut, var finns det förhinder? Hur stor är landningsplatsen? Vart ska vi landa? Finns det sekundära landningsplatser? Mm. Kommer man ur kurs så måste man ha några andra ställen att kunna landa på. Mm. Så även där är säkerhetstänket väldigt stort.
Ja.
Men då hade inte jag gjort det här.
Vad är det för sorts plan? Hur högt upp åker man innan man ska hoppa ut? Och är det någon ordning på hur långt emellan man ska hoppa? Var och en och sådana där grejer.
Ja, vi hade i FKD hade vi en Cessna 206, ett mindre sportplan. Han tog 6 hoppare.
Mm. Så ni kunde allihopa, ni 4 knöla in er där då, tillsammans med piloten?
Okay. Mm. Och vi hoppar normalt beroende på väder och vind kanske och vilken typ av hopp man ska göra. Men normalt så hoppar vi från 4000 meters höjd då.
Mm.
Och då har man en dryg minut i fritt fall till 750 meter.
Mm. Hur vet man när det har gått, när det är dags då?
Man har höjdmätare med sig så man ser då den höjd man är på. Man har en sak som ligger mot örat, en dytter som piper.
Vad sa du, dytter?
Ja, den kallas dytter. En liten sak som ligger mot örat. Aha. Och som också känner av höjd och piper när man kommer till draghöjd.
Vad sa du till?
Draghöjd alltså.
Draghöjd, när man ska dra i tåtarna på fallskärmen?
Man fäller ut fallskärmen.
Okej. Och det gör man genom att dra i lite snören eller hur?
Ja, man har en liten fallskärm som är kanske 30 cm i diameter, 35.
Ja.
Som man drar ut och kastar ut i luften och den i sin tur är fäst då i sprintarna som man håller ihop bägen, alltså säcken som fallskärmen ligger i.
Den stora liksom primära fallskärmen.
Den drar ut fallskärmen då.
Ja. Och den där stora fallskärmen då, vad är det för mått på en sån?
Ja, den jag hade var på, kom ihåg, ska vi säga att den är i kvadratmeter räknat 8-9 kvadratmeter.
Ja.
7-8 kanske.
Ja. Och kommer du ihåg vad du hade för färger och sådär på dem? För jag har ju sett att det är olika.
Ja, den var färgglad. Den var vit och röd och blå och grön och rosa. Och,
ja. Och du, vad har man för kläder på sig då?
Man har ju normalt en hoppdräkt. Dels beroende på vilken typ av hopp man gör. Om man till exempel kör RV, relative work kallas det för. Mm. När man gör formationshoppningar, 4 stycken. Då använder man en speciell dräkt för det. Och den dräkten använder de flesta när de hoppar, även om man inte gör formationer.
Mm.
I övrigt så kan man ha tajta kläder då, som inte fladdrar i vinden och som sitter tajt på kroppen. Bra skor, handskar, tajta handskar. Måste sitta tätt mot fingrarna.
Mm-hmm.
Sen har man en skinnluva, en frap hat kallas det vid dem för.
Vad sa du, frap?
Frap hat.
Frap hat, okej. Okay. Du tänker på sådana där gamla filmer, Gatsby som drog på sig en skinnluva när han skulle köra sin öppna bil och sådär, är det liknande?
Ja, inte riktigt, men det påminner om det i alla fall.
Okej. Okay. Blir det kallt?
Det är sällan plusgrader på 4000 meters höjd. Sent på sommaren, augusti, då kan det vara lite varmare, men oftast ligger runt nollan några minusgrader.
Jaha,
men man kommer ner på varmluft så fort som man märker inte av det. Alltså.
Men du, man har inte hjälm och skyddsväst och sådana där saker som man har när man åker slalom och rider? Och...
Beroende på vilken certifikat du har, det är uppdelat i 4 klasser certifikat. Då. Beroende på hur mycket du har hoppat och vilken typ av hopp du har gjort och så vidare.
Ja.
Så A, B, C och D. Först
hade... D. Det är liksom värsting då. Ja, nu har man liksom kommit till vägs ände kunskapsmässigt kanske då.
Ja, det är det första certet man får direkt efter utbildningen då.
Mm.
A och B använder man hård hjälm.
Mm.
Men därefter får du använda den här mjuka hjälmen istället.
Ja, och är det det som är den där frap hatten?
Ja, just.
Okej, okay. Så det hade, du var klädd så då?
Ja,
mm.
Glasögon naturligtvis.
Okej, okay. Ja. Vad säger man liksom när man hoppar ut och vart i tur var du i att hoppa ut ur planet?
Ja, jag var först.
Okej, okay. Skriker man någonting då? Nu hoppar jag eller?
Nej, man har ju en viss ordning man hoppar ut och det är dags för take off som vi säger. Då hoppar man i en viss ordning. Man vet ju vilken plats man har i hoppet. Va?
Mm. Och du var först ut.
Ja.
Och det kommer du ihåg?
Ja.
Aha. Och då får du bara berätta fritt nu, känner jag.
Ja.
Samtidigt som du faller fritt, håller på att säga.
Uthopp gick bra. Perfekt uthopp. Man har ju en viss kroppsställning man hoppar ut för att inte fladdra runt i vinden från planet. Då.
Ja, beskriv.
Ja, hur ska jag säga? Om man hoppar med huvudet före så dyker man ut. Händerna framför sig böjer upp benen lite grann bakåt och fångar vinden mot kroppen då.
Man dyker liksom.
Ja,
okay.
Man kan också hoppa ut så att säga. Man står på, det finns ett fotsteg utanpå planen som man kan stå på. Så hoppar man rakt åt sidan och hoppar med fötterna först kan man okay. säga.
Men du dök. Du hade gjort många hopp. Men när man dyker då, jag menar, jag tycker det kan pirra i magen om man åker bilen nedförsbacke. Pirrar i magen.
Oavsett hur många hopp man än har så visst stiger väl pulsen lite. Det gör det.
Ja, men nu ska jag inte avbryta. Jo, jag avbryter hela tiden, men fortsätt.
Ja, så är det. Oavsett hur många hopp så är det klart att det är lite spännande. Ja då. Uthopp gick bra, fritt fall gick bra. Vi öppnade skärmen på 900 meter den här gången. Mm. Man öppnar lite högre när man hoppar för publik. Då för att,
ja,
dels för att så går ju publiken på lite tid att titta på när man hänger i skärmen. Så. Och det gick jättebra. Jag ligger på motlandningsplatsen då.
Så då har du liksom skärmen är utfälld. Jag hade fått för mig att den fällde inte ut. Men du hade skärmen utfälld.
Skärmen var ute och det var ingen fel på den. Ingen alltså.
Okay.
Och jag ligger mot platsen, landningsplatsen, mot vinden. Man går ju alltid in mot vinden för att minska hastighet. Då.
Mm.
På ungefär 60 meters höjd så svänger jag tvärt med min skärm. Och där är det stora misstaget då.
Vet du varför du väljer att göra det?
Nej, jag vet inte.
Men har du fått det berättat för dig eller minns du att du gjorde det?
Där minns jag ingenting av. Jag minns så långt att jag hänger i skärmen.
Så typ någon minut innan du landar då kan man säga. Sen är det svart så att säga.
Och vad som händer när man svänger hårt med en avancerad skärm. Och naturligtvis hade jag en avancerad då.
Mm.
Är att skärmen svänger så fort att man läggs bakåt och centralkraften. Så man ligger horisontellt i luften. Och skärmen ställer sig vertikalt mot marken. Och då är det fritt fall.
Oj. Så från 60 meter så var det jag tänkte då, fritt fall. Typ som om du inte hade haft en fungerande skärm plötsligt, som någon hade pyst hål på dem.
Ja, nej, det är som ett flygplan som störtdyker. Ingen bärkraft alls då.
Nej. Och så, det där har folk berättat för dig att de har sett dig göra då?
Ja, visst. Och det kan man göra om man har tillräckligt mycket luft under fötterna. Då kan man leka med skärmen och göra sådana grejer. Men 60 meter är mycket för lågt.
Ja. Är du tacksam på något sätt att du, för du hade säkert, jag menar, du måste väl haft varit vid medvetande tills du slog i marken. Är du tacksam att du inte minns den sista minuten?
Ja, jag tror inte det är något man behöver minnas.
Nej.
Det fungerar så att hjärnan förtränger de mest dramatiska händelserna. Man skyddar sig själv på det sättet. Hjärnan skyddar sig själv genom att förtränga det där.
Finns det någon risk, eller ja, jag säger risk, att du en dag kan komma ihåg det här? Så vad säger läkarna?
Nej, knappast.
Nej. Okay.
Det är raderat ur minnet och som sagt, lika bra det.
Ja. Men vad händer sen då? Hur landar du? På rygg, på mage, med fötterna först? Eller?
På mage då.
På mage.
Plattfall. På en trottoarkant.
Oj, oj, oj. Och det var en bit ifrån där du skulle ha landat i sig?
Ja, det var inte så långt ifrån, men kan vi säga, jag vet inte riktigt.
Nej, men alltså det låter hårt att landa mot en trottoarkant.
Ja, det är väl inte att rekommendera.
Nej, jag tänker det kanske var gräs där du skulle ha landat.
Ja, visst.
Mm. Vad händer då med dig och med dem som liksom kanske, jag antar att publiken kanske inte ens förstod att det var på tok?
Jag tror inte de såg nedslaget, det tror jag inte de gjorde. Även om det skärmen gick väldigt fort ner i backen då, så.
Ja. Men vilken gjorde det, håller jag på att säga?
Mina hoppakompisar som hängde i luften med mig, de såg ju vad som hände då.
Mm.
Och de förstod att det där gick inte bra.
Men vem var det som kom fram till det först och liksom larmade räddningen, håller jag på att säga, ambulans?
Ja, lite osäker. Mina hopparkompisar var ju där väldigt snabbt då. Och det var väl förmodligen någon mer som var där kanske före dem också.
Mm.
Men de ringde ju ambulans, eller 112 rätt sagt.
Mm.
Som tur var för mig så var räddningsstationen alldeles i närheten, bara några hundra meter bort.
Mm.
Och det fanns en ambulans inne och det var nog min räddning.
Ja. Du vet ju såklart vad du hade för skador och så. Vad är smartast att ta i för ordning när du vaknar upp? Eller du får själv bestämma hur du vill berätta.
Ja, om jag ska ta skadorna så, hur ska jag säga? Jag hade väl i princip inte ett helt ben ovanför knäna. Det mesta var, armarna klarade sig, men resten var nog mosat faktiskt.
Då pratar vi rygg och vi pratar skalle och inre organ och sånt där, tänker jag.
Om vi börjar nerifrån så ska vi säga vänster ben och lårben gick av. Höger lårben krossade mot rotarkanten. Mm. Bäcken är krossat. 6 spräckta kotor i ryggen.
Mm. Fast vi landade på magen.
Ja. Mm. Jag vet inte hur många revben som slogs in, men det var det mesta i alla fall.
Revbenen hade vi kommit till.
Ja, visst. Huvudet mer eller mindre krossat. Va?
Jag tänker du landa med liksom ansiktet neråt?
Ja, ansiktet var inslaget 5 cm. Hela kraniet var ju krackelerat, så det var små bitar i princip. De satt ju där, men de satt väldigt löst. Mm. Och inre skador naturligtvis, lungkollaps, lever och njurar klav. Det blir så i chocken ofta.
Mm. Båda dina lungor, pneumotorax då?
Ja, den ena var lungkollaps på och den andra var ju också skadad då.
Mm.
Och
mådde hjärtat?
Ja, det funkar ju va?
Jo, du sitter ju här. Vilket jag inte förstår när du berättar det här.
Ja, sen hade jag ju stora blödningar ibland från låret då, som där jag krossade lårbenet, så gick ju benbitar ut genom. Och det blev ju enorma blödningar där. Men som tur var, som sagt, var ambulansen där bara på några minuter.
Mm.
Annars tror jag inte jag klarade mig.
Nej. Och du var ju medvetslös såklart. Mm. Tack och lov kanske. Det lär ju inte ha räckt med närmsta lilla lasarett.
Nej, det blev väl ambulans till Falun och sedan helikopter till Akademiska Uppsala.
Man undrar ju liksom vilken ordning de började och laga dig då.
De la väl benbitar på plats, men de koncentrerade sig förmodligen, tror jag, på huvudet. För jag fick ju ett hjärnödem, vilket betyder att hjärnan sväller. Det är som ett blåmärke i princip.
Mm.
Och hjärnan sväller, ett stort hjärnödem som sväller väldigt mycket. Och i princip så kan hjärnan krossas mot skallbenet då.
Just det, man måste öppna upp då.
Ja, men jag hade inte så mycket skallben kvar.
Mm.
Så det kanske också var räddning. Men jag har ju, visst, jag har ju skador på hjärnan, visst har jag det.
Mm.
Jag har ärrbildningar och så vidare på hjärnan. Men jag vet inte, det tog väl på ställen jag inte använder så mycket.
Säger du och skrattar. Jag sitter här och gör såna här suckar och ack och o, liksom ljudillustrationer som kanske borde komma från dig, men du sitter chill här. Alltså, ja.
Anledningen till blind då, det är att mina synnerver släts av då i smällen.
Just det. Så det var pang på.
Ja, ja. Mm. Och jag har epilepsi efter olyckan också. Det är också rätt vanligt efter svåra olyckor med trauman mot huvudet då.
Ja.
Men som tur är, jag har väldigt sällan anfall. Det är vårt tredje år kanske.
Okej. Får du äta medicin då?
Ja,
ja, just det. Men alltså, hur länge dröjde det innan du vaknade till? Jag gissar att man kanske söver en sån här patient länge. Har du koll på det där?
Ja, inte fullt ut, men medicinsk koma sätter de igen ner för att man får ju inte röra sig helt enkelt. Då.
Nej.
Och för att kroppen ska ha tid att läka så sänker de ju medvetengraden till minimum.
Mm.
Så är det narkos till viss del och sen mängder med morfin då.
Men då har man ju hört att man kan ha vidriga mardrömmar och hallucinationer. Är det någonting du minns?
Ja, inte mardrömmar. Det kan jag inte påstå. Men jag har någonting som är väldigt svårt att förklara. Det är att jag har minnen, fast det är inte minnen av den typ vi tänker oss när man är medvetande. Utan jag vet inte, jag har minnen från den tid jag ligger koma. Ja, det är väldigt, väldigt svårt att förklara det här.
Det var inte otäcka minnen utan...
Nej, faktiskt inte. Men...
Nej. Jag tänker man brukar kunna skriva sån här dagbok till patienterna. I alla fall gör man det i Östersund. Så man kan läsa sen hur det var.
Mm.
Mm. Hade du en sån bok?
Nej, det har jag inte.
Okay. Kanske var synd.
Ja, det är faktiskt.
Ja. Hur länge låg du innan du liksom vaknade till?
Jag har en minneslucka på 4 månader.
Var det så länge du låg nedsövd också?
Nej, men jag fick ju stora mängder morfin som, och det raderade det mesta minnet.
Ja. Men alltså när insåg du hur allvarligt skadad du var och liksom när kunde du ta till det vad du hade varit med om?
Ja, det tog en bra stund. Det var ju först när de började dra ner på morfindosen så att jag kunde tänka själv vad jag kan säga, och minnas saker då.
Och då var man kanske inte så säker på vad du hade för bestående skador heller, hur du mådde, hur hjärnan mådde och så vidare.
För det första största problemet för att försöka räkna ut vart jag var. Det var jättesvårt att bara veta var jag var någonstans.
Mm.
Naturligtvis morfin gjorde sig till i hjärnan även. Jag fick fortfarande reda doser morfin även om de minskat lite.
Mm.
Oj. Väldigt förvirrad naturligtvis. Mm. Och försöka ta reda på vad som hade hänt. Och varför jag låg. Jag förstod till slut att jag låg på ett sjukhus. Och vad som hade hänt. Och det var massor med saker att försöka ta in då.
Mm.
Att jag var med om en fallskärmsolycka, det förstod jag inte från början. Det var väldigt svårt att förstå.
Mm. Kom du liksom ihåg innan olyckan så där, att du hade hoppat fallskärm och allt sånt? Liksom.
Ja. Mm. Men det kom ju tillbaka bitvis så att säga. Mm. Allting kom ju inte på en gång, långt ifrån.
Nej.
Och att jag var blind, det reflekterade jag faktiskt inte så mycket över i början.
Nej.
Man hade fullt nog jobb med att försöka räkna ut vad man var och vad som hade hänt.
Mm.
Och morfinet dessutom gör att man reflekterar inte så där. Man blir ganska lugn och avklappnad av morfinet. Med tiden så började jag naturligtvis fråga, då, men jag säger ju ingenting. Och jag fick det svar att det är ingen fara. Så både läkare och systrar och att det kommer tillbaka, bara vänta. Men månaden gick ju. Och det hände ju ingenting.
Nej.
Hoppet fanns ju kvar, men jag förstod ju med tiden att det kanske inte kommer tillbaka. Men ett hopp fanns ju hela tiden.
Mm.
Efter jag blev utskriven från sjukhuset och jag låg där i 7 månader, vilket man får anse ganska kort tid ändå.
Alltså i Uppsala då?
Ja, nej. Jag flyttades till Falun efter, jag vet inte, ett par månader kanske i Uppsala.
Mm.
Lite osäker på det faktiskt. Men ja, jag började fundera på det. Och jag var utskriven på sjukhuset. Kanske 14 dagar efteråt. Så fick jag sån här, ja, vad kallas för, möte med sjukvårdspersonalen. Ja, det finns ett namn på det. Vårdmöte.
Mm.
Där läkare och sjuksyster och som hade skött mig så under den här tiden. Då ska vi gå igenom då. Skador och så vidare. Och överläkare sitter där och går igenom alla skador jag haft. Påpekar den ena efter andra och berättar vilka men jag förmodligen kommer att få i framtiden. Jag var väldigt noga med det där.
Ja, kanske inte var världens roligaste möte.
Det var väl
möte.
Inte så roligt. Jag satt i rullstol då, i och med att jag hade krossat bäcken. Jag fick ju inte anstränga bäckenet då.
Nej.
Och efter ett tag så kommer han fram. Ja, och så har vi det här med din syn, sa han. Och så blir jag märker det blir alldeles tyst runt bordet. Ja, vi har konstaterat dina synnerver av. Du kommer aldrig mer att se sen. Och så byter han ämne.
Och då hade de sett det typ och lova dig då under tiden. Mm. Att lugn och fin, ja. Det kommer tillbaka.
Ja, det var ju en smäll i ansiktet. Det var det verkligen. Jag tycker att jag borde ha fått reda på det tidigare. Varför ska jag ligga på sjukhuset? Och fundera på varför säger jag ingenting.
Nej.
Ingen, inte ens mina nära och kära, fick tala om det för mig. De hade stränga order att de fick inte nämna det.
Undrar varför?
Ja, de kanske ansåg att jag inte skulle klara av det, den chocken. Och jag vet inte. Men att ligga och vänta och tänka på detta i så lång tid, det är ju tortyr.
Mm.
Ren tortyr.
Mm. Skulle du säga det när det handlar om rehabiliteringen och känslolivet att det här med synen var den största kanske mentala utmaningen att ta in? Det kanske inte var den största fysiska med tanke på alla andra skador, men mentalt?
Jag vet inte. Det är en svår fråga där.
Ja.
Visst var det jobbigt i början att komma hem, att inte kunna hitta, att inte kunna gå och springa i väggar. Att, ja, jag satt i rullstol från början. Det var heller inte så svårt lätt att köra.
Mm.
Men att röra sig hemma. Att försöka lära sig hitta saker. Jag tror inte att det var själva att vara blind som var det mest jobbiga. Utan det var att man inte kunde göra saker på samma sätt som man gjort tidigare.
Hur hanterar du det då? Liksom, den smärtan och förlustkänslan eller vad man ska säga.
Ja, ett exempel som jag kan ta är att vara hemma en helg på permission från sjukhuset då. Sittande i rullstol naturligtvis hemma. tar mig in på toan på kvällen när jag ska borsta tänderna. Ja, när man har legat i sjukhusen länge stilla så är ju finmotoriken funkar ju inte riktigt.
Nej.
Och jag skulle ta tandkräm, ha på tandborsten och borsta tänderna. Och jag lyckas inte få på tandkrämen på tandborsten. Det gick bara inte. Jag slänger ifrån mig tandborst och tandkräm där och sitter och gråter. Och tänker, ska mitt liv bli så här? Ska jag behöva ha hjälp med allt? Det var den första traumatiska händelsen som påstod hemma då.
Mm.
Att känna att jag inte klarar någonting. Men jag tog tandkrämen sen och tryckte in tandkrämen i munnen och borstade tänderna.
Just det. Det var ju en strategi.
Och det, alltså det låter som en petitess idag. Men för mig var ju det ett lyft. Jag kunde göra någonting själv. Jag räknade ut hur jag skulle göra.
Mm.
Bara det var ett lyft.
Mm.
Som sagt, det är en petitess idag. Men då var det ett enormt lyft för mig.
Och jag menar, det här är ju en strategi då, som du använder av för att kunna leva ditt liv utan att se. Vad har du för mer strategier och hjälpmedel för att kunna vara så aktiv som du ändå verkar vara idag?
En strategi, eller vad jag ska kalla det, det är att känna sig fram, att prova att göra saker. Man kan göra det mesta.
Mm.
Man kan bara inte göra det på samma sätt som man gjorde förut.
Nej.
Men det mesta funkar. Det tar längre tid, ja. Men det går.
Mm. Idag har du vitkäpp och du går knata på. Du verkar inte ha ont, men det kanske du visst har i kroppen.
Nej. Det är faktiskt det, säger läkaren också. Det är mirakel, säger man.
Ja. Ditt liv har ju förändrats radikalt såklart efter den här olyckan eller genom olyckan. På vilket sätt, om du ska bara ta det rent rakt av?
Ja, köra långtradare har blivit svårt.
Ja.
Jag blev hittat ett annat jobb. Och det lyckas jag faktiskt ganska snart efter olyckan. 1,5 år efter olyckan hade jag ett nytt jobb. Och då jobbade jag som säljare på ett företag i Dalarna, i ett ort som heter Dalarna.
Mm.
Så det utrustning på skogsmaskiner.
Ja. Telefonsäljare?
Ja, både och. Jag var även ute och träffa kunder.
Mm.
Det är ju stora, dyra maskiner, så det är egentligen ingenting man säljer bara via telefon. Det är, det är miljonbelopp i de här affärerna.
Mm.
Det är en sak, men en väldigt viktig sak för mig som har hjälpt mig framåt, det är SRF, Synskadades Riksförbund.
Okej.
Okay. Ja, verkligen.
Hur kom du i kontakt med dem och hur har de hjälpt dig?
Från början kände jag inte till mycket om SRF, Synskadades Riksförbund alls, utan jag träffade en kille som var med och han berättade lite om vad de gjorde och de hjälpte synskadade på olika sätt, att de hade träffar, möten, träffas i klubbens lokaler och ja, hade ju middagar och underhållning och mycket sådana roliga grejer som hände, men framförallt så fick man chansen att träffa andra synskadade.
Mm.
Och utbyta erfarenheter och lära sig av dem och vad de har gjort och hur de har tagit sig vidare. Det var en enorm hjälp.
Mm.
Så att jag kommer så pass långt som jag har idag, det vill jag definitivt tacka Synskadades Riksförbund för.
Mm. Ja, nu är du inte i Dalarna utan nu är du ju tillbaka, inte i Härjedalen men i Jämtland i alla fall.
Ja. Jag har faktiskt flyttat runt en del efter synskadan. Jag började med att jobba i Härjedalen ett par år.
Mm.
Eller förlåt, i Dalarna ett par år.
Mm.
Sedan hamnade jag i Kungshamn. Ett projekt där som jag jobbade ett år.
Mm.
Sen hamnade jag i Vänersborg. Jag jobbade på kommunen bland annat som projektsamordnare. Jag har jobbat med försäljning av djurfoder, telefoniutrustning för företag.
Mm. Ja. Vad var det som fick dig att dra hit då?
Ja, först så blev jag kvar i Vänersborg tack vare att jag träffade en tjej där då.
Mm.
Så då blev jag kvar där från 2001 till i år.
Mm.
Där bodde jag länge.
Jaha, så du är ny tillbaka flyttade? Ja,
precis.
Okej.
Okay. Mm. Kom upp i januari. Och anledningen till att vi flyttade var väl att ja, vi ville ju, naturligtvis så drog mina rötter upp till kända trakter till släkt och familj naturligtvis. Mm. Och Kristin, min sambo, vill också ta röra på sig.
Mm.
Så vi flyttade.
Mm. Är hon seende?
Hon är gravt synskadad hon med. Men hon ser väl ungefär 0,1 då.
Mm.
Hon har ledsyn och lite till då, om man säger så.
Vad tycker du att du har lärt dig själv om dig själv genom den här resan du har gjort nu då?
Man har lärt sig att uppskatta livet. Man har lärt sig att livet är inte så självklart som man trodde tidigare. Mm. Det kan gå illa väldigt fort. Mm. Och därför så uppskattar jag livet väldigt mycket. Och så har jag fått vara med om så mycket nytt sedan jag blev synskadad. Hade jag fortfarande varit senare och bott i Sveg så ja, jag hade fortfarande förmodligen kört långtradare.
Mm. Fortfarande hoppa fallskärm.
Ja, jag trivdes med det jobbet så det var inget fel på det.
Nej.
Men jag flyttade runt, jag bott på en massa ställen runt om i Sverige. Sedan jag blev synskadad, träffat nytt folk. Jag har rest en del som jag heller inte hade gjort tidigare.
Känner du liksom att du blivit mer orädd på något konstigt sätt?
Eller nyfiken kanske?
Nyfiken, orädd. Man har tagit chanser när de kommit. Mm. Det är väl det kanske. Att man, okej, jag har inte varit rädd för att flytta på mig. Men jag har haft tur och jag har haft kontakt med bra människor.
Mm.
Och det finns bra människor överallt. Det finns väldigt få människor som vill en illa.
Mm.
Nej, jag har haft ett väldigt bra liv sedan jag blev synskadad.
Mm.
Om man tittar på framtiden då, vad drömmer du om idag?
Jag hoppas att min son ska få ett bra liv. Jag har en son nu som är 21 år.
Mm.
Jag hoppas att få fortsätta nu inom SLF. Jag jobbar ju, jag har en arbetsträning just nu.
Vi sitter ju på SRFs länskansli kanske man säger, ja. Va? Mm, på Pressgatan här,
ja,
i Östersund.
Det stämmer det.
Mm.
Och där sitter jag och jobbar just nu då, inom arbetsträning och det kommer förhoppningsvis att bli en anställning.
Ja.
Vad träffar man på dig för roller då när man tar kontakt med kansliet, tänker jag? För då är du en sån här röst man får i örat då.
Ja, jag är väl lite allt i alla kan man säga. Jag är väl lite kanslist ska jag inte säga, men jag är väl lite verksamhetssamordnare. Jag försöker vara lite ombudsman kanske till viss del.
Mm.
Lite allt i alla, jag gör det mesta.
Mm. Mm.
De som har lyssnat på din historia nu då, om du får önska, vad vill du att andra människor ska ta med sig från din berättelse?
Alltså min olycka, min traumatiska händelse är min upplevelse. Det går inte att jämföra med andras människors känslor och händelser. Den ena är inte värre än den andra, absolut inte. Det är vad man upplever.
Mm.
Även om jag blir väldigt skadad. Så som sagt, andra människor har sina upplevelser och man ska göra det bästa av sin situation.
Mm.
Det absolut värsta man kan göra är att låsa in sig hemma och känna att man inte kan göra något. För alla kan göra saker. Alla klarar av att göra saker, engagera sig i föreningar, att jobba ideellt om inte annat, att utträffa människor, göra saker som man mår bra av. En del kommer tillbaka att arbeta. Det är viktigt att man kommer ut och träffar andra människor.
Mm.
Vi människor är, jag brukar säga att vi människor är trots allt flockdjur. Vi måste träffa andra, annars mår vi dåligt. Så det är en viktig bit. Och var inte rädd för att prova nya saker. Det fungerar, det mesta fungerar. Funkar inte första gången så går det bra nästa gång. Det viktigaste är att man, de flesta människor klarar sig bra oavsett vad man har råkat ut för.
Mm.
Bara man ger den chans.
Kloka ord, Erik. Tack så jättemycket för att vi fick höra om din berättelse.